السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله att vi återigen har denna möjlighet att samlas för Allahs skull och studera hans religion. Dessa sammankomster av dhikr som är sammankomster av rahma, sakina, änglar, och de sammankomster som Allah subhanahu wa ta'ala beskrev då han sa att de är folket som man inte blir olycklig eller ångerfull av att sitta med. Ja, det finns alltid framgång och lycka och vinst i att sitta i sammankomster av dhikr. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra denna sammankomst en välsignad sammankomst och en orsak till att få Allahs välbehag, förlåtelse och hans högsta paradis. Amin. Och alhamdulillahi, vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok där författaren Ibn al-Qayyim i Al-Wabil al-Sayyib går igenom nyttor, vinster och fördelar med att göra dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi talade tidigare om vi har gått igenom cirka 30 fördelar med dhikr, och vi är nu på punkt 35. Och författaren nämner här att dhikr är en unik form av dyrkan, då personen genom att minnas Allah subhanahu wa ta'ala kan närma sig Allah azza wa jall i alla hans tillstånd. Vare sig personen ligger på sängen eller är i affären, vare sig personen är frisk eller sjuk, bofast eller resande, ståendes, sittandes eller liggandes. Och han säger att det här är unikt för dhikr. Det finns ingen annan dyrkan i islam som omfattar alla tider och tillstånd och platser. Är ni med? Om ni reflekterar över de dyrkan som Allah subhanahu wa ta'ala har givit oss, till exempel bön. Den görs på vissa platser, på ett visst sätt och på vissa tider. Eller hur? Det är inte så att du ber 24-7. Och det finns ju vissa tillstånd där du inte får be. Hajj görs på en viss plats, på en viss tid. Umra på en viss plats, på en viss tid och så vidare. Men dhikr däremot är inte begränsad till plats eller tid eller tillstånd. Utan du är ålagd att minnas Allah i alla dina tillstånd. Så som Aisha radiyallahu anha sa att profeten alaihi salatu wassalam brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, att de minns Allah ståendes, sittandes och liggandes. Men det finns inga tillstånd där du inte får minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Inga platser där du inte ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det är en dyrkan som omfattar och täcker hela din vardag, dag in och dag ut. Och just därför, säger han Ibn Qayyim, är det en dyrkan som ger dig försprång. Yani som ger dig belöningar som andra gärningar inte gör. Att en person med en korrekt dhikr kan bli från as-sabiqun. Yani de som är al-mufarridun, yani de som kommer först, de som är vinnarna i den här loppet och tävlingen till Allah subhanahu wa ta'ala. Så kom ihåg det, dhikr är unikt på det sättet att du ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala i ditt hjärta. Och det här har vi talat om tidigare, att dhikr är ju inte bara att minnas Allah med tungan, utan det är ju först och främst dhikr med hjärtat, att älska Allah, längta efter Allah, hoppas på Allah subhanahu wa ta'ala, frukta Allah azza wa jalla, att känna Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan dhikr med sitt tal, vilket är att göra tasbih, att säga alhamdulillah, vilket är att läsa Koranen, lyssna på Koranen, vilket är också dhikr, är också det vi gör nu, att sitta och lära sig religionen. Och sen dhikr med sitt agerande, genom att dyrka Allah, be och så vidare. Så dhikr är väldigt, väldigt allomfattande. Och som han här då säger, att det präglar och genomsyrar hela vårt liv, mashallah. Författaren säger sedan i punkt 36, vilket är en punkt som han, mashallah, går väldigt djupt in på. Nästan 50 sidor Och vi kommer inte att läsa alla dessa sidor, utan vi kommer att förkorta. Och då nämner här Ibn al-Qayyim att det dhikr nur. Dhikr är ett ljus för den som minns Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. Och det är ett ljus för honom i graven. Ett ljus på hans återuppståndelse. Ett ljus då han står inför sirat, bron över helvetet. Och inget har lyst upp ett hjärta eller en grav så som att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad är det han säger här Ibn Qayyim? Han talar i det här, den här punkten om hur dhikr ger människan nur, ljus, inombords, i hjärtat, i själen, i kroppen. Och ger personen ett ljus i graven. Och ger personen ett ljus på domedagen. Och ger personen ett ljus i paradiset. Och han kommer att tala djupare om detta. Och han säger att det finns ingenting som ger människan ett ljus på detta sätt, så som ett dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner sen Allah subhanahu wa ta'alas uttalande i surat al-An'am: "Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha." Allah ställer här en fråga. Kan man likställa den personen som vi gav liv? Vi gav honom ett liv och vi gav honom ett ljus med vilket han kan gå med bland folket. Kan han likställas vid personen som är i mörker och inte finner någon väg ut? Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att människor är av två kategorier. Och han nämner den första kategorin, vilket är en mu'min, som Allah subhanahu wa ta'ala gav ett ljus. Och Ibn al-Qayyim säger att det här ljuset som personen fick är al-iman. Al-imanu billah. Tron på Allah subhanahu wa ta'ala, kärleken till Allah, att känna Allah och att minnas Allah. Så det här är ljuset som Allah azza wa jalla gav till den troende. Och den andra personen Allah nämner är al-ghafil. Den som glömt Allah subhanahu wa ta'ala. Den som vänt sig bort från att minnas honom och älska honom. Och den här personen likställs då med en person som är livlös i ett mörker. Och den här versen är en mäktig tankeställare faktiskt. När det kommer till människornas själsliga och psykiska hälsa. Att Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen nämner att de troende är människor som Allah subhanahu wa ta'ala räddat från mörkret och givit ett liv. Så man förstår av den här versen att de som inte räddats, de som inte fått denna tro, denna gåva av islam och al-iman, är folk som är livlösa. För Allah säger mejten. Allah tilltalar här och nämner, beskriver de som inte antagit tron med att de är livlösa och att de är i mörker. Så här finner vi att det sanna, riktiga livet är i al-islam, är i al-iman, i ens tro. Och det här, den här känslan av att vara levande ökar ju starkare din iman blir. Ju mer du känner Allah, ju mer du älskar Allah, ju mer du längtar efter Allah och hoppas på Allah, förlitar dig på Allah och fruktar Allah, ju starkare kommer du att bli i ditt liv. Du kommer känna dig mer levande, själsligt levande. Och de som saknar detta är som livlösa. Och det här är någonting som kanske endast de som varit icke-troende kan referera till. Att när de väl blev troende, när de väl blev praktiserande, så blev de levande. Och de innan kände sig livlösa. Det är något som jag tror många kan referera till, subhanallah. Och att man var, innan man var muslim, i ett mörker. Yani dunya var bara ett mörker. Man visste inte vart man var på väg, man visste inte meningen med livet. Man bara levde för dagen, subhanallah. Men islam gav en mening med livet, och islam gav det här ljuset med vilket man kan skilja på vad som är rätt och på vad som är fel. Så han säger sen Ibn Qayyim, al-sha'n, kullu sha'n. Yani, det största målet och den största framgången ligger i att vinna detta ljus. Och al-shaqa, den största förlusten, ligger i att missa och inte få uppleva det här ljuset. Och han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade jubalir, yani brukade inte överdriva, men verkligen betona yani behovet av ljus. Då han gjorde dua, som det finns i Sahih Muslim. Duan man säger när man går till moskén. Han sa, ja Allah, jag ber dig om att lysa upp mitt kött, mina ben, mina leder, min hud, mitt hår, min hörsel, min syn, över mig, under mig, vänster om mig, höger om mig, framför mig och bakom mig. Genom lys upp allting för mig. Och så sa han i slutet på duan, وَجَعَلْنِي نُورًا, och gör mig till ett ljus. Så han bad Allah subhanahu wa ta'ala att lysa upp hans inre och hans yttre, alayhi salatu wassalam, och att omringas och omfamnas om detta ljus. Och han säger, Ibn Qayyim sen, att för din Allah azza wa jalla nur, Allahs religion är ett ljus. Och hans bok, Koranen, är ett ljus. Och hans dar, hans paradis han har förberett för sina awliya, är också ett skinande ljus. Och Allah tabaraka wa ta'ala är nurus samawati wal ard. Han är ljuset av himlarna och jorden. Och från hans namn är en nur, är ljuset. Och allt mörker har lyst upp med ljuset från hans ansikte, subhanahu wa ta'ala. Now. Så här nämner då Ibn Qayyim, han betonar vikten av att söka detta ljus och att fullborda detta ljus. Och han kommer att nämna sen att det här ljuset ökar och fullbordas och blir starkare med att minnas Allah, att göra goda gärningar. Så han nämner här väldigt vackert hur islam då betonar aspekten av att uppnå detta ljus. Att Allah, från hans namn, är en nur. Allah azza wa jal, han är ljuset. Nur och samawati wal arv. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ett sånt starkt ljus att det finns en hijab, ett skynke eller ett skydd mellan oss och Allah azza wa jals ansikte. Och skulle det här skynket avlägsnas, så skulle allt som Allahs syn kan nå, vilket är allt i skapelsen, brännas upp från ljuset av hans ansikte. Och därför, när profeten Musa a.s. bad om att få se Allah, så sa Allah subhanahu wa ta'ala, لَنْ تَرَانِ, du kan inte se mig, yani nu. وَلَكِنْ أُنْذُرْ إِلَى الْجَبَلِ, men kolla istället på berget. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade en liten del av sitt finger för berget. فَجَعَلَهُ دَكَّا, berget blev till stoff, till pulver. فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, Musa när han såg det här svimmade. Subhanallah, han förstod att det här var någonting han inte klarar av. Vi är inte skapade det här livet med styrkan av att kunna se Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det här är någonting Allah azza wa jalla kommer att ge människan då han återskapar henne i kommande liv. Kommer hon att ha förmågan att se Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah göra oss från de lyckliga som får njuta av att skåda hans ansikte. Amin. Det finns en väldigt vacker dua där profeten a.s. en lång dua, men han sa وَأَسْأَلُكَ اللَّذَّةُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَشَوْقُ إِلَى لِقَائِكَ, jag ber dig, ja Allah, om suttman av att få se ditt ansikte och längtan efter att få möta dig. Två vackra saker. Längtan efter att få möta dig, شَوْقُ إِلَى لِقَائِكَ, och suttman av att få se Allah subhanahu wa ta'alas ansikte. För som vi vet, är det den högsta belöningen i paradiset. Då Allah subhanahu wa ta'ala kallar på folket i Jannah och säger, är ni nöjda? Vill ni ha någonting mer? Och de säger, hur ska vi inte vara nöjda? Du har förlåtit oss, du har tagit oss in i paradiset, du har givit oss det ingen annan har givit oss. Och då tar Allah bort el hijab. Alltså då får se Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så sa profeten a.s. de har inte fått någonting bättre än att se Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det överträffar all belöning de får i paradiset. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَالزِّيَادَ, Allah säger att för de som gör det goda kommer vi att ge الْحُسْنَ, det goda, vilket är Jannah. وَالزِّيَادَ, och någonting extra. Vad är det extra de kommer att få i Jannah? Att få se Allah subhanahu wa ta'ala. نَسْأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا ge oss denna enorma gåva. Amin. Och sen säger författaren efter 30 sidor, han talar väldigt djupt om det här med ljuset och liknelsen med ljuset. Alla nämner i Koranen och mashallah, många vackra aspekter, men det är djupt, svårt att översätta. Och inshallah någon annan gång så får vi kanske gå igenom detta. Men han säger sen, wal maqsud, sammanfattningsvis, Att dhikr yunawwir al-qalb wal-wajh. Att dhikr lyser upp personens hjärta och ansikte wal-a'ba och kroppsdelar. Wa huwa nurun nurul 'abd fi dunyahu wa fil barzakh wa fi yawm al-qiyamah. Och detta ljus kommer att vara hos tjänaren i detta liv och i al-barzakh i väntan på domedagen och på självaste domedagen. Och han säger على حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله لها نور وبرهان. Att beroende på hur starkt ljus man har i sitt hjärta så kommer detta att återspeglas i personens agerande och uttal. Yani, ju starkare ljus av iman man har i hjärta, ju starkare kommer ens gärningar att komma. Ju bättre kommer ens gärningar att komma. Det kommer att återspeglas i vad han säger i form av goda gärningar och vad han gör i form av goda gärningar. Och så säger han hatta, tills den troende kommer att få, eller hans gärningar kommer att lysa upp så mycket att de stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala och skiner så som solen skiner. Yani, ljuset av hans goda gärningar kommer att skina så som solen skiner. Och samma sätt kommer också hans själ att lysa upp den dagen änglarna tar upp hans själ till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger han, och sedan kommer också detta ljus att lysa upp framför honom på domedagen då han ska gå över Sirat. Och hans ansikte kommer också att lysa upp på domedagen med ett lika starkt skinande ljus. Så vad han säger här i Al-Qayyim? Han talar här om det här ljuset. Och han nämner att det här ljuset även kan synas i detta liv. De troende kan se ljuset hos en annan troende. Det kommer att synas. Och det här ljuset kommer att lysa upp personens hjärta. Och utan tvekan, den som har ett upplyst skinande hjärta kommer att vara lycklig. Till skillnad från personen som bara har mörker i sitt hjärta. Eller hur? Så ljuset lyser upp hans hjärta, hans inre, hans själ. Och därför finner vi också här, vi talar om vad? Dhikr, goda gärningar. Ett tillbevis på att dhikr lyser upp ditt inre är hadithen vi har nämnt tidigare. När man är ängslig och nedstämd så ber man Allah subhanahu wa ta'ala att göra Koranen till vårregnet som ger liv till ens hjärta och ljuset i ens bröst. Eller hur? Wa nura sadri. Du ber Allah att göra Al-Quran nura sadri. Ljuset i ens bröst. Yani, och Koranen är dhikr. Yani, den lyser upp ditt bröst, ditt inre. Och den ger liv till ditt hjärta. Och samma sak är det med all dhikr. Att den ger oss det här inre ljuset och den ger oss den inre upprymdheten och lyckan. Och det här ljuset kommer då först och främst, eller syns kanske inte för oss människor. Men när vi gör goda gärningar uppriktigt för Allahs skull, enighet med sunna, stiger de upp till Allah och har ett skinande ljus starkare än solens ljus. Och samma sak, den troendes själ som har det här ljuset, hans själ kommer att lysa starkare än solens ljus då hans själ tas upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan, sist men inte minst, i graven kommer också ens grav att lysa upp baserat på de goda gärningar man gjort i detta liv. Och sedan så kommer det här ljuset att synas på domedagen. Nuruhum yes'a baina aydihim. Yani, ljuset kommer att skina framför dem. Och det här har ju också nämnts i vissa hadither. Att när människan står på domedagen. Och domedagen, det är mörker. Domedagen är mörker. Solen och månen kommer att gå ihop. Solens ljus kommer att försvinna. Eller hur? Och vad händer? Människan kommer att stå på Al-Qantara. Han kommer att stå på en plats där han måste passera Sirat. Bron över helvetet. Och den här bron är otroligt tunn. Och det är den enda vägen till Jannah. Och under den är helvetet. Ramlar man ner så är det kört. Och du kan inte ta dig över denna bro utan med ett ljus. Det går inte. Och där kommer människornas ljus att återspeglas. Återspegla de gärningar de gjorde i detta liv. Ju mera tro man har, ju mera goda gärningar man har gjort, ju starkare ljus kommer man att ha. Och ju mindre tro man har, ju mera synder man har gjort, ju svagare ljus kommer man att ha. Så pass att vissa kommer att komma på domedagen med ett ljus som solens ljus. Han kommer att ta sig över Sirat snabbare än ett ögonblick. Sedan ljusen, vissa har som en full månens ljus. Vissa har som en lykta och liknande. Och sista personen, han har ett ljus som blinkar ibland på tårna. lyser upp lite, han ser lite, tar något steg, sen slocknar det, han halkar lite, bränner sig och skadar sig i helvetet under. Så, syskon, är det inte angeläget att vi försöker att stärka och ladda det här ljuset inför domedagen? Jo, Allah. Wallahi, det finns ingen genväg. Du kan inte fuska dig till det här ljuset eller köpa det här ljuset på domedagen. Utan det är och återspeglar vad du har gjort i detta liv. Så ju starkare ljus du har i detta liv, ditt hjärta i din själ, ju starkare ljus kommer du att ha på domedagen. Det är samma igen. Ljuset i din iman är det ljuset du kommer att ha på domedagen. Så låt oss försöka stärka det här ljuset. Och vad är det Ibn Qayyim här säger? Att du kan endast stärka det här ljuset med dhikr. Det går inte. Det finns ingen genväg. Det finns ingen fuskväg till att få det här starka ljuset. Du måste i slutändan vara en person som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren fortsätter sen med punkt 37. Och han säger att dhikr är ra'sul amr. Det är huvudsaken. Och det är vägen till att uppnå Allahs wilaya. Till att bli från de som är under Allahs skydd. Och han säger att den personen som öppnar dörren till dhikr är också den personen som öppnar dörren till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som går in genom denna dörr kommer att få det han vill. Och den som inte minns Allah subhanahu wa ta'ala är personen som nekat sig själv detta. Så Ibn Qayyim nämner här att med dhikr så kan du uppnå tillståndet av att bli från Allahs awliya. Vilket är den högsta nivån en muslim kan nå. Att bli en wali. Den som är under Allahs skydd. Den som får sin dua besvarad. Den som om då han då söker skydd kommer att skyddas. Det här är de som är närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs awliya. De som Allah har lovat. An la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. De som varken kommer känna rädsla eller sorg. Utan de kommer att ha total trygghet på domedagen. Så hur går man in genom denna dörr? Hur blir man från Allahs awliya? Jo, genom att gå in genom dörren av dhikr. För det är inte möjligt ma'kul att en person är från Allahs awliya. Men han minns inte Allah. Han glömmer Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är inte någonting som går ihop. Utan personen som är från Allahs awliya är den som gör mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Punkt 38. Författaren säger att varje persons hjärta har ett tomrum, khalla, wafaqa, och ett behov eller en fattigdom som endast kan fyllas med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att då dhikr har blivit shi'arul qalb. Yani, hjärtat, vad kan man säga, präglas och känns igen av att det ständigt minns Allah. Yani, vad är beskrivningen av ditt hjärta? Det är ett hjärta som ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer det här per automatik göra att din tunga följer efter. Att din tunga också kommer att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att det här är den enda möjligheten till att fylla det här tomrummet som finns i hjärtan och att fylla den här fattigdomen som finns i människans hjärta. Och han säger att en person kan vara fattig men ändå bli rik av att minnas Allah. En person kan vara utan stöd och svag, yani när det kommer till att ha folk bakom sig, men han blir stark genom att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från personen som inte minns Allah. Han har det här tomrummet och fattigdomen i hjärtat även om han skulle äga allt på jorden. Och han skulle vara svag och han skulle vara, vad kan man säga, värdelös och icke-fruktad även om han skulle ha alla bakom sig. Här talar Ibn Qayyim om en väldigt viktig aspekt och det är någonting som går tillbaka till psykologi. Genom människans välbefinnande, människans psykiska hälsa. Och det är att människan i grunden saknar någonting. Känner en tomhet inombords. Ja, det finns en tomhet inom människan. Och det finns också en hunger. Ja, ett behov av att ha mer. Man känner sig fattig, blottad, tom. Ja, det är någonting saknas. Man vill hela tiden ha mer. Och de här två egenskaperna går inte att fixa förutom med att de fylls, repareras med att man fyller sitt hjärta med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och återigen att minnas Allah, kunskapen om Allah, kärleken till Allah, fruktan till Allah, längtan efter Allah, hopp på Allah subhanahu wa ta'ala, tillförliten till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är det som fyller ens hjärta. Så om ens hjärta präglas av detta, man ständigt har Allah sitt hjärta, älskar Allah, längtar efter Allah, fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, minns Allah, tänker på hans storhet, tänker på tecknena i skapelsen, per automatik det kommer att komma på tungan. Eller hur? För det som kommer på tungan återspeglar vad som finns i hjärtat. Eller hur? En person som har ett sjukt hjärta, ett svart hjärta, ett dött, mörkt hjärta, det kommer vara dåligt från hans tunga. Eller hur? Men personen som har det här levande hjärtat, det är personen vars tunga kommer att vara fuktig att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så han säger att det här tomrummet i människans själ och hjärta endast kan fyllas och ersättas med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man väl har fått detta så kommer man att vara rik i själen även om man är fattig. Ja? Man kommer vara stark även om man är ensam. Även om du inte har någon bakom dig. Och det här är vackert, bröder. Det här är någonting vi alla borde eftersträva, eller hur? Att kunna vara själv men ändå känna sig att man är i sällskap. Man är inte själv. Som vi nämnde förra lektionen då Ibn Taymiyyah hamnade i fängelse. Vad sa han? Han sa att jag får vara själv med min skapare. Och det fick honom att nå nivåer i dyrkan som han tackade de som fängslat honom för. Förstår ni? De förtryckte honom, kastade honom i fängelse. Han sa, om jag skulle skänka hela den här borgen, fängelset i vikt av guld, skulle ni inte ersätta den gåvan ni gav mig. Ja, ni, hur? Subhanallah. Varför? För de finner den här lyckan. Har man Allah azza wa jalla i sitt hjärta, wallahi, du är aldrig ensam. Du är aldrig fattig. Du kommer aldrig ha den här tomheten inombords. Så det gäller att man försöker korrigera detta. Och det får man ju då genom att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Den 39:e punkten, vilket vi kan ta som dagens sista, den är också lite djupare, men han, mashallah, nämner här väldigt vackert att dhikr yajma' al-mutafarriq, det samlar för dig vad som är splittrat, wa yufarriq al-mujtami', och det splittrar för dig vad som är samlat, wa yuqarribu al-ba'id wa yub'idu al-qarib, och det avlägsnar vad som är nära och närmar vad som är avlägsnat. Igen, fyra motsatser. Okej? Så vad han säger då? Att det samlar vad som är splittrat i människans hjärtan och avsikter. Hans bekymmer, hans besvär. Hans bekymmer och besvär och oro och saker han går och tänker på. Yani, vilket samlar detta? För att han säger att vara splittrad i sitt hjärta, i sina avsikter, vara tankspridd, är ett form av straff. Och han säger att al-hayat, kullul hayat, wa na'im, och det sanna livet och den riktiga fröjden och njutningen är att de här sakerna är samlade i ens hjärta. Wa hammuhu, wa azmuhu, wa iradatuhu. Yani hans bekymmer och besvär och så vidare, han har kontroll över dem. De är inte jobbiga för honom. Och det här är en väldigt vacker punkt som han talar om här. Just det här med att det är väldigt jobbigt att ha mycket bekymmer. Vara tankspridd, man har mycket problem överallt. Till höger och till vänster, med familjen, på jobbet, i samhället, i ekonomin och hit och dit med hälsan. Och man går hela tiden och tänker på sina bekymmer och besvär. Det är jobbigt. Han säger det är en form av adab, en straff i det här livet. Att hela tiden gå och grubbla över dessa saker, älta i dessa problem. Men har man det här samlat, man har läget under kontroll med allas vilja. Allah ger dig den känslan av det här lugnet, att du är sansad och saker och ting är yani förenklade för dig, så kommer du att må så mycket bättre. Och han säger att dhikr gör just detta. Att när du ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer dina angelägenheter i livet att samlas för dig. Okej? Dina problem kommer att samlas och det kommer att underlättas för dig. Vad beträffar att dhikr splittrar eller avlägsnar vad som är samlat, så säger han att dhikr avlägsnar bekymmer, sorg och besvär och förluster. Yani det blåser bort dessa negativa aspekter. Vilket tar bort dem. Och det avlägsnar också de synder som samlats hos en person. Och får synderna att falla så som bladen faller från ett träd. Vilket, som vi har nämnt innan, är en god gärning. Och de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Så vilket avlägsnar de synder som samlats. Och han säger att vilket avlägsnar också de arméer som shaitan skickat mot dig. För varje person som är praktiserande, som är troende, kommer att få shaitan som sin fiende. Han säger här att shaitan, la yazal, han fortsätter att skicka sina arméer på personen. Och ju starkare en person är i sin strävan till Allah subhanahu wa ta'ala, och ju mer en person förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala, ju mera arméer kommer shaitan att skicka på personen. Ja. Och så säger han då att ju bättre personen har det, ju bättre han är som muslim, ju mera shayatin kommer att komma mot honom. Och det finns ingen sabil, det finns ingen väg att skydda sig från dessa shayatin förutom med att ständigt minnas Allah. Allah. Nej, det finns inte så här en paus. Shaitan är borta. Nej, men Ramadan, det minskar. Annars det finns ingen paus. Livet kallas. Du kommer att ha shayatin mot dig hela tiden. Och då gäller det att man hela tiden krigar och kämpar. Och hur skyddar vi oss från shaitan? Det var kanske den första punkten han nämnde i den här bok. Det är just genom dhikr. Att man kan endast skydda sig från shaitan och hans arméer med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och glömmer man Allah azza wa jal, så har man blottat sig själv och man har välkomnat shaitan i sitt liv. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنُ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Allah säger att den som försummar, glömmer bort att minnas Ar-Rahman, Allah är den vi kommer att skicka shaitan på. Yani vi kommer att نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Yani han kommer att vara bunden till honom, fäst vid honom. Och det här är för vem? Det är vem? Den som glömt Allah subhanahu wa ta'ala. Då förstår man att den som minns Allah inte drabbas av detta. Yani han är skyddad från shaitan. Och sen säger han också, författaren, vilket vad beträffar att den närmar vad som är avlägsnat. Vilket närmar för människan vad som är avlägset. Vilket närmar för människan al-akhira, det kommande livet. Och yubiduha min hos shaitan. Yani, vilket närmar för dig al-akhira som shaitan försöker att avlägsna från dig. Genom al-amal. Och det här han säger att då en person sen då ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala, så är det som han redan befinner sig i al-akhira. Och då kommer han att förminska och se dunya som någonting litet, och han kommer i sitt hjärta att se dunya som någonting stort. Väldigt vacker punkt han talar om här. Han säger att dhikr, att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och som jag sa, dhikr i hjärtat, dhikr med kunskap, dhikr av att sitta på föreläsningar, lära sig sin din, minnas Allah, läsa Koranen, alla dessa dhikr. Vad har de för effekt på människan? De närmar för dig vad som är avlägset. Shaitan försöker att närma för dig dunya och att avlägsna akhira från dig, det kommande livet. Genom vad? Al-amal, som han nämner. Al-amal betyder att han ger dig falska förhoppningar. Att han får dig att tro att du ska leva för evigt. Får dig att glömma bort det kommande livet. Får dig att glömma bort döden. Det här kallas för al-amal. Att man tänker att jag kommer leva 60, 70, 80 år. Och man planerar. Och döden finns inte med i ens ekvation. Det här kallas för al-amal. Och det är någonting som är från shaitan. För när man har fastnat i al-amal, kallas då lägger man inte fokus på al-akhira. Akhira finns inte med, utan det handlar bara om dunya. För att livet är långt. Men vem har sagt, ja akhi, ja ukhti, att livet är långt? Livet är kort, eller hur? Livet är väldigt kort. Vem vet ens om vi lever ett så kallat relativt långt liv, vilket skulle vara 60, 70, 80 år. Eller låt oss säga 120 år, det slår världsrekord. Där händer ingenting i slutändan, jämfört med al-akhira, eller hur? Så vad händer? Han säger att när personen yalhaj, yani han fördjupar sig, eller nästan han går all in i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer han att dra akhira framför till sig. Han kommer att leva nästan som att han levde i det kommande livet. Det kommer att vara runt hörnet. Det kommer att finnas där. Och han säger här också att fahina idin, och då kommer också dunya bli litet i hans ögon. Dunya, det här världsliga livet, kommer att bli litet i hans ögon, och al-akhirah kommer att bli stort i hans hjärta. Väldigt vackert, wallahi. Här, kolla. Yani, en person som minns Allah subhanahu wa ta'ala, minns meningen med livet, varför vi skapades, vad Allah subhanahu wa ta'ala har förberett för de troende, vad Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt om detta världsliga liv i Koranen, är en person som i slutändan kommer att se den här dunya för vad den är. Den är ingenting jämfört med nästa liv. Eller hur? Al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun. Det är bara skoj och lek, samla på sig världsliga saker. Vad sa profeten alaihi sallallahu alaihi wa sallam? Innamal aishu aishu al-akhirah. Det sanna livet är det kommande livet. Yani, vad är dunya? Mali wa dunya? Vad har jag med dunya att göra? Det här dunya är ingenting jämfört med nästa liv. Subhanallah. Den här vackra liknelsen där profeten alaihi sallallahu alaihi wa sallam, han sa att liknelsen av dunya jämfört med nästa liv är som en person som går till havet, doppar fingret, och han sa det här, det där vattnet, det är dunya, havet är akhira. Och den där droppen, folk krigar, folk dödar varandra, folk bryter släktbanden, folk hatar varandra, folk glömmer bort sin skapare. Du har havet där. Yani, det är akhira, subhanallah. Och ni vet, även den här liknelsen, jag doppade fingret, det kom upp en droppe. Havet minskar inte. Inte ens en droppe, för havet fylls alltid på. Eller hur? Det som finns hos Allah minskar inte. Utan det fylls alltid på. Men kun för yakun. Allah bara skapar. Det är oändligt det som finns hos Allah. Subhanallah. Till skillnad från det här livet som är kort. Kallas imorgon, det är slut. Eller hur? Och det är ingenting jämfört med nästa liv. Subhanallah. Så just att minnas Allah subhanahu wa ta'ala är något som påminner oss om detta. Och sen säger han motsatsen. وَيُبْعِدُ الْقَرِيبِ إِلَيْهِ وَهِيَ الدُّنْيَا. Och dhikr avlägsnar också vad som är nära till dig, vilket är det världsliga livet. Och det är närmare till honom än det kommande livet. فَإِنَّ الْآخِرَةَ. Och då det kommande livet kommer nära till personens hjärta, så kommer dunya att avlägsnas från honom. Och ju närmare det här, وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْحَلَةَ. Och ju närmare han kommer till det här, den här insikten, så kommer han då att komma närmare till det kommande livet. Och det finns inget sätt att uppnå detta förutom genom att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så återigen, det han säger här är ungefär samma sak. Och det är att minnas Allah azza wa jal är någonting som gör oss medvetna om att det här livet är kort och det kommande livet är nära. Det för oss närmare till att förbereda oss för det kommande livet. Och det här är viktigt, att vi muslimer ständigt lever i den här medvetenheten. Att vi inte faller in i rafla eller amal, som vi sa, den här. Att man tror man lever för evigt, man glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och man bara fokuserar på dunya. Vilket tyvärr är en sjukdom som drabbat de flesta människorna. Att de har drabbats av sjukdomen. Hubbu dunya. Att de älskar det världsliga livet. De har glömt bort det kommande livet. Ja, de hatar döden och älskar det världsliga livet. Någonting som profeten Al-Islam beskrev som en sjukdom som kommer att drabba muslimerna innan domedagen. Kärlek till dunya och ett förakt eller hat, avsky inför att dö och yani, vad som finns efter döden. Och det är inte så muslimen ska vara, utan muslimen ska vara den motsatsen. Han ska känna det här livet för vad det är. Det är inte någonting som är värt att fokusera på yani, alldeles för mycket och lägga störst vikt på. Och det största ska vara ens kommande liv. Så som profeten alaihi salatu wasalam sa: Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ja Allah, gör inte det här dunya till vårat viktigaste mål, våran prioritet, och gör det inte till allt vi går och tänker på. Yani, låt detta dunya, Allah, inte vara våran prio. Naam, det kan vara med i din ekvation, du får jobba för dunya, men det är inte din prio. Din prio ska vara al-akhirah. Och inte detta världsliga liv. Och tyvärr, som jag sa många idag, det handlar bara om dunya. Och akhira, ja, det finns där någonstans. Och det är fel. Och hur kan man se att det här präglar många muslimers liv? Att de prioriterar dunya framför akhira. Om det kommer till att du prioriterar utbildning eller arbete framför din bön. Du försummar bönen och missar den på grund av utbildning eller arbete. Är inte det ett bevis på att du har prioriterat dunja framför akhira? Är det inte det? Och vi muslimer, vi lägger inte bara vikt vid tomma ord. Eller vi lägger inte alls vikt vid tomma ord. Att någon säger akhira och paradiset och sen han lämnar bönen på grund av arbete. Nej, det är bara tomma ord. Utan vi lägger vikt på agerande. Visa med ditt agerande, dina handlingar, att akhira är viktigare för dig. Att bönen är någonting du aldrig kommer att kompromissa med. Hijab för kvinnan är någonting du aldrig kommer kompromissa med. Även om ni skulle hälla dunja över mig, allting. Jag kommer inte ta bort en centimeter av min hijab. Det där är att prioritera akhira. Att Allah kommer först, Allah är viktigast. Dunja är sekundärt. Idag när det kommer till giftermål också. Det kommer en religiös person, han är från gudsfruktig med bra akhlaq och friar till en kvinna. Familjen eller kvinnan säger nej. Det kommer en person, han är fasik, han är syndare. Han kanske inte ens ber sina salat i tid om han ens ber. Men han har fin bil, mashallah, han ser bra ut, bra utbildning, bor i villa, bra jobb. Han säger varsågod, ta min dotter. Och hon säger, mashallah, jag har hittat mannen jag vill ha. Det här är bevis på att man prioriterar dunja framför akhira. Eller hur? När köerna till handel, till Black Friday, jag vet inte vad, det är långa. Och raden i moskén är tom. Det är också ett bevis på att det är någonting som är, inte är i balans, eller hur? Eller vad är det vi prioriterar för någonting? Och det ser man i folks agerande. Och det här är någonting vi måste komma ifrån. Vi måste se dunja för vad den är. Det är ett kort liv, ett test. Där Allah subhanahu wa ta'ala låter oss testas för att se om vi kommer att följa honom, hans uppenbarelse och hans profet eller inte. Det är vad dunja är. Det är bara ett medel för att välja vart man vill hamna i kommande liv. Det är inte ett mål. Men folk har tyvärr tagit dunja till ett mål. Och glömt bort det sanna och riktiga målet. Och det här är subhanallah så fel det kan bli. Må Allah vägleda oss och må Allah vägleda dem. Må Allah subhanahu wa ta'ala göra al-akhira och paradiset till vårt viktigaste mål. Och må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss medvetna om denna dunja och vad den verkligen är. Det sanna natur. Om Allah subhanahu wa ta'ala tar vårt liv i det bästa av tillstånd och förlåt oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fik. Och om någon har någon fråga så här och så här. Ja, nästa vecka vi ska ha ny tid, va? Vi ska slå ihop bröderna och systrarnas dags. Ungefär halv sju eller? Efter Maghreb? Men ungefär efter Maghreb. Så kom inte hit sju, kom innan sju. Inshallah. Bröder och systrar, så vi delar salen inshallah. Ja, istället för två jag har en. Nu har jag dubbel lektion. Innan oss det var systrar. Sju. Eller? Det ser efter Maghreb. Maghreb nästa vecka kommer vara 20:06. Ja, ni halv sju. Halv sju, inshallah. Hani hade en fråga. Jazakallah khair. Ja.
Vad säger Islam vart Allah är? Och vad säger Islam om att fråga vart Allah är? Finns det, och vad säger du om en person som säger att man inte ska ställa frågan vart Allah är?
Broderfrågan är en väldigt viktig fråga inom troslära. Och det är frågan om vart är Allah? Och får man en ställa en sådan fråga? Vart är Allah? Det går inshallah. Yani sual ayn Allah wa hal aslan yajuz hada sual ayn Allah. Zikr al-ulama de lärde har nämnt som Imam al-Dhahabi att det här är en av de frågor där bevisen är som tydligast i Islam. Och det finns mer än 1000 bevis på att Allah är över sin skapelse. Zikru anna hunak akthar min 1000 adilla ala an ala uluwi Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqi. 1000 adilla. Min awdahil masail fil islam. En av de tydligaste frågor i islam är denna fråga. Vissa akida frågor, det finns ett bevis, två bevis, tre bevis. Här har han nämnt mer än 1000 bevis. Imam al-Dahabi skrev en bok, Kitab al-Ulum, boken om Allahs höghet. Två volymer där han nämner alla koranverser, alla hadither, alla uttalanden från sahaba, från salaf, tabi'in och atba'u tabi'in, de fyra imamerna och så vidare. Som alla bekräftar den här frågan. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. Det här är en av de tydligaste av frågor. Och Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen i sju platser säger Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, thumma stawa ila sama, a'amintum man fis sama, och så vidare. Alla de här bevisen tyder på att Allah är över sin arsh. Och hadithen i Bukhari, inna Allah kataba fi kitab wa huwa fawqahu 'inda al-arsh, anna rahmati sabaqat ghadabi. Allah skrev i en bok, hadithen i Bukhari, Allah skrev i en bok att hans vrede, eller hans rahma, kommer att övervinna hans vrede, och denna bok är hos honom vid al-arsh. Förstår du? Och alla bevis som tyder på att saker stiger upp till Allah. Yas'adu ilayhi al-kalimu at-tayyib. Saker stiger upp till Allah. Yunazzilu, Allah sänder ner saker. Vilket också tyder på att Allah är över fil ulu. Så alla de här bevisen är tydliga. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah säger om änglarna, de fruktar sin herre som är över dem. Okej? Okay? Och beträffande din fråga där. Så finns det en hadith i Sahih Muslim att det var en slavflicka som hade blivit slagen av hennes ägare. Så han fick skuldkänslor. Han hämtade henne till profeten alaihissalam. Och han ville gottgöra. Så då frågade profeten henne alaihissalam, Ayn Allah wa man ana? Vart är Allah och vem är jag? Och då så sa hon att Allah fis sama wa anta rasulullah. Och kama qalat. Allah är i himlen. Och du är Allahs profet. Och då så säger han till henne, i'tiqa fa innaha mu'mina. Fria henne för hon är en troende. Så om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam säger ayn Allah, hur kan det då vara haram för oss att ställa samma fråga? Hur? Han är våran kudva, han är våran förebild. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Förstår du? Så att säga att det är haram. Och till och med vissa ahzab, de har gått så långt att de säger det är kufr. Den som säger Allah fis sama kafir. Murtad, yani khalas, jahannam för alltid. Det finns sådana ahzab som säger så. Och det är fel, a'udhu billah. Hur kan det vara kufr att säga vad som står i Koranen, vad som står i haditherna? Att säga vad imamerna i islam har sagt. Det är balala, så kan man inte säga. Men då börjar de med falsafa. De säger, om du säger Allah i himlen, du säger att Allah är fi jiha. Allah har ett direction, han har riktning. Vem har pratat om jiha? Vi pratar om al-ulu. Och subhanallah, en valig Abdullah ibn Mas'ud som sa att skapelsen i Allahs hand, hela khalq, allt, de sju himlarna och alla jordarna, planeten, universum, är som ett senapsfrö i våran hand. Vet du vad ett senapsfrö är? Det är exakt som att du tar den här pennan, du gör det sådär. Det där är ett senapsfrö. Hela skapelsen i Allahs, jämfört med Allah, är som ett senapsfrö i Allahs hand. Det är klart han är över sin skapelse. Eller hur? Det är klart han är över sin skapelse. Och varför ska man börja prata om riktning? Allah är över skapelsen, det räcker, khalas. Och det här är någonting som står i Koranen, står i haditherna. Och vad är det för fel med att tro på det? Och problemet blir också om man säger att Allah inte är över sin skapelse. Vad säger man då? Då så säger man att Allah är överallt. Och det är också fel. Det går inte heller. Och det är nax. För säger man att Allah är överallt, då säger man att Allah är på toaletten. A'udhu billah. Eller hur? Det går inte att säga så. Och jag vill också säga, salam alaikum Abu Yusuf. Då, en till sak. Allah har 99 namn, eller hur? Allah har 99 namn, eller hur? Vad betyder Al-Ali, Al-A'la och Al-Muta'al? De här tre namnen. Vad betyder de? Och huwa Al-Ali och Al-Azim. Och huwa Al-Kabir och Al-Muta'al. Vad betyder de här namnen? Al-Ali, Al-A'la och Al-Muta'al betyder Allah att Allah är över sin skapelse. Den högsta. Hur kan en person, hur kan Allah Azza wa Jal heta den högsta och han inte är över skapelsen? Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade skapelsen och han var utanför skapelsen. Inte så att han skapade och skapelsen och sen gick in i skapelsen. I alla fall det är många argument. Och alhamdulillah, vi säger om detta, denna fråga, som alla andra aqida frågor, att vi följer Koranen och sunnan på al-dahir, yani på dess ytterligare förståelse. Är ni med? För de här människorna, de säger ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah har rest sig över arsh. De säger arsh betyder, istawa betyder istawla. Allah tog makten. Det är inte så på arabiska. Istawa ma'ruf. Det betyder inte att Allah tog makten. Och betyder det att Allah innan han reser sig inte hade makten? Allah har alltid haft makten. Så det är mot, när man går in i såna här filosofiska argument så kommer man att hamna i tanakud. Man kommer att hamna i, vad säger man? Motsägelse. Man kommer att yani hamna i saker som inte går att förklara. Förstår ni? Och Allah sa inte att istawa betyder istawla. Förstår ni? Utan Koranen är klar och tydlig arabiska som vilken arab som helst ska förstå. Istawa betyder att resa sig över någonting. Allah har resa sig över sin tron. Och som Imam Malik sa, när man frågade hur, han sa al-imanu bihi wajib, att tro på det är wajib. Att fråga hur är en bidda. Och att fråga wa kayf majhul, hur vet vi inte. Och så alu anhu bidda. Yani vi, khalas, vi tror på det som Allah har nämnt det. Och utan att fråga hur. Laysa kamithlihi shay, ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala.
Finns det någon riwaya från Ali radiallahu anhu där han säger wa la yus'al aina huwa wa
khalaq al-zaman? Kul hatu burhanakum al-bayyinatu ala al-mudda'i. Den som påstår någonting måste hämta det. Förstår du? Jag har aldrig hört det. Förstår du? Och man kan inte hämta ett uttalande Allah alamu det sahih eller da'if och sen säga att det går emot alla de här tusen bevisen. Förstår du? Så man måste hämta adilla, man måste hämta bevis. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Det måste vara sahih, thabit. Om den inte är sahih så det la dalila fi. Han räckte upp handen först. Ahsant, al-Qaf, surat al-Qaf. Vi är närmare er än en halspulsådern. Vissa ulema säger att det betyder änglarna. Det betyder al-Malaika. Det betyder änglarna och det betyder inte Allah. Och även då Allah i Koranen säger wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, att han är med er vart ni än är, så betyder det att han är med oss med sin syn och sin hörsel. Han hör och han vet. Inte att Allah fysiskt är med oss i sin essens, förstår du? Allah alam. Mas'ud. Det är för mycket. Ja, får man goda gärningar när man läser Koranen utan att förstå den? Ja, det får man. Hadithen säger att du får 10 hasanat för varje bokstav du läser. Även om du inte förstår. Hadithen säger inte att du måste förstå. Så att du får en belöning även om du inte förstår. Så därför ska ni fortsätta läsa Koranen. Mashallah. Poja. Ja, ja. Ahsant, precis. Precis. Men när jag sa 99 namn, jag menar 99 speciella namn som nämndes i hadithen. Allah har 99 namn, en speciella namn som nämndes i hadithen. Men Allah har mer än 99 namn, det stämmer, som vi inte känner till. Ammo.
والإيمان به واجب ومن الله رسالة وعلى الرسول البلاغ لأنه تعالى كان ولا مكان وعلى ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون لا يسأل عما كان لأنه خالق المكان ولا يسأل أين هو لأنه خالق الزمان وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك لا متجزئ ولا متباعد ولا متجانس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ما شاء الله، مقولة طويلة. أنا متأكد حسب ما درست أنا هذا لم يثبت. يعني أنا أقول لك بسرعة يعني ابحث يعني ماذا قال المحدثين علماء الحديث إمام بخاري وكذا في هذه المقولة، ابحث أعطيك واجب وترد علي الخبر إن شاء الله. ما أظنه
طيب من كبار العلماء
يعني ولو أحيانا كبار العلماء يذكر حتى اليوم في قصة ذكره ابن القيم باطلة يعني يعني ما أخذ من كتب السابقين. فالبينة على المدعي يعني عندنا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال ما شاء ما شاء كما قال سلف. فلازم أثبت العرش ثم انقش هكذا يقال.
نعم
إيه. فإن شاء الله تبحث لي في هذه المسألة يعني هل هناك أحد من العلماء ابن حجر النووي البخاري صحح هذه الرواية؟ فبسم الله على رأس والعين. أوكي إن شاء الله. جزاك الله خير. الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيك. باي. صراط طيب. Nej. Brons bredd är tunn som ett hårstrå för alla. Men alltså folk flyger över kan man säga.
Jag har en kort fråga som kanske är djup. Hur får man förstånd i religionen på rätt sätt?
Hur får man förståelse i religionen på rätt sätt? Genom att studera. Genom att studera och lära sig. Lära sig arabiska, lära sig Koran, lära sig hadither. På så sätt så får man förståelse i religionen. Och sitta med de lärda självklart. Lyssna på de lärda. Innan med ilm och bitallum. Att kunskap kommer genom inlärning. Och kunskap tas från de lärda. Förstår du? Det är viktigt. Och att lyssna på de lärda kanske kräver att man lär sig arabiska. Men tills man har gjort det kan man ju lyssna på dem som då talar språk. Så länge de sprider korrekt islam. Men att man lär sig. Och förståelse uppnås också i religionen. Genom att lära sig grunderna för det som är avancerat. Walakin kunu rabbaniyin. Allah säger att var från de som uppfostrar. Alltså ulama rabbaniyin. Och det är de som lär ut de mindre kunskaperna före de stora. De enklare kunskaperna före de svåra. Och det här är inom all form av kunskap. Att du till exempel i skolan matematik. Vad händer om du ger nians mattebok till någon i ettan? Vad händer en rektor Majid? Det blir kaos, eller? Han kommer säga att det här är fysik. Jag är
inte.
Det blir kaos i alla fall. Så att man börjar med 1 plus 1 helt enkelt. Du börjar inte med V gånger X gånger Y. Utan du börjar med 1 plus 1. Så är det. Man börjar med de enkla kunskaperna. Så man lägger en grund. Man lär sig om lite tawhid, iman. Man lär sig grundläggande fiqh och så vidare. Så att man bygger sin kunskap. Enkel kunskap och sen lite mer avancerad och så vidare. Och kunskapen är ett hav. Man kan inte liksom ta åt sig hela havet direkt. Utan man måste vara ödmjuk. Förstår du? Och gå stegvis och veta att kunskapssökande är en lång process som tar tid. Men alhamdulillah, det är en väg som är en väg till paradiset.
Mashallah.
Sista frågan till doktor Asif. Ja. Och hur kan man ha balans mellan dunya och akhira, sitt vardagsliv och sin religion? Jag tror att svaret blir väldigt individuellt beroende på vad man har för jobb och arbetstider och så vidare. Vad säger man? Livsförhållanden. Men generellt att alltid försöka göra dhikr. Och som vi nämnde i första punkten, dhikr kan du alltid göra. Vare sig du står, sitter eller ligger. Okej, du kanske har en patient, du kan inte göra dhikr framför patienten, men i alla fall ska du göra ditt arbete. Men generellt igen, mellan rasterna, du har en patient eller någonting. Man alltid försöker minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, att bara lyssna på Koranen, lyssna på en dars. Man präglar sin vardag av detta. Och sen också den här balansen av att man måste kunna ha, man måste kunna be sina fem salat i tid. Man måste kanske hitta lite tid till religionen, förstår du. Om ens liv bara är dunja, från morgon till kväll, vecka in och vecka ut, då är det någonting som inte stämmer. Förstår du? Och sen tror jag att vi måste prioritera bort vissa saker. Och en av de största bovar, det är ju sociala medier, det är mobiltelefoner. Det är en bov som stjäl våran tid, förstår du? Och där vi väljer bort dyrkan och dhikr till TikTok och Instagram. Och det är sura faktumet. Som tyvärr man måste vara uppriktig med sig själv. Och faktiskt välja bort. Och det kräver lite uppoffringar. Och det är också där. Att se de här sociala medier för vad de är. De är tidsdödare. Och de är i många fall skadliga. De är inte nyttiga. Och har man den här starka kärleken till Allah i hjärtat, så kommer man att kunna ha en distans också till dessa sociala medier. Så allting går tillbaka till just det här att känna sin skapare och att ha liksom ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla, vi avrundar för idag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.